السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Vi fortsätter att gå igenom kitab Adab al-Mufrad av Imam al-Muhaddithin, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Och vi har kommit fram till kapitel 209. Bab islah al-manazil. Kapitlet om att fixa till eller korrigera sina hem, sina bostäder. Och det är dagens ämne. Vi kommer att tala om husbyggande, tävla i höga hus, försköna sina hus och andra fawaid bi'idhnillahi ta'ala. Och att ha ett boende ifrån de gåvor som Allah subhanahu wa ta'ala har gett till människan. Då Allah azza wa jall i surat An-Nahl, som också kallas för surat An-Ni'm, den sura där Allah azza wa jall räknar upp de gåvor, eller några av de gåvor han har gett till oss, så nämner Allah azza wa jall också att från dessa gåvor är att Allah azza wa jall har gett oss boende där vi finner skydd från kyla, värme, vi kan dölja oss och våra familjer från att blottas och att synas. Så där wallahi en ni'ma. Och som författaren kommer att nämna hadithen att det finns tre saker som är från lycka i detta liv, och där bland nämnde han ett rymligt hus, ett rymligt boende, gärna där personen kan slappna av. Så det är en ni'ma. Och författaren säger då här bab islah al-manazil, att dessa hus också ska korrigeras och man ska ännu fixa till dem. Och där nämner han hadith Zayd ibn Aslam från hans far, som sa att Umar radiyallahu anhu brukade säga på al-mimbar: Ya ayyuhannas aslihu alaykum mathawikum. Människor, korrigera eller förbättra eller fixa era bostäder, era hus, era boenden. وَأَخِيفُ هَذِهِ الْجِنَّانِ, och skräm de här små ormarna innan det att de skrämmer er. För de ormar som ni har en pakt med kommer inte att skada er. Och vi, wallahi, har inte, yani, vad kan man säga, gett oss på oss dessa ormar, eller وَمَا سَلَمْنَا هُنَّ مُنْذُ عَدَيْنَا هُنَّ, att yani, kampen mellan oss och dem är pågående. Den här fiendskapen mellan människor och ormar är pågående. Ja. Så här finner vi att Umar radiyallahu anhu brukade säga. Det vill säga, det här var någonting han sa ofta. Ya ayyuhannas aslihu alaykum mathawikum. Människor, yani, fixa till era hus. Korrigera era boende. Och det här betyder inte fixa fin inredning och dyra soffor och fina gardiner. Nej, det här betyder att man ska ha ett boende som är hållbart, som uppfyller det syfte, skyddar mot kyla, mot värme, mot insekter, mot inkräktare och liknande saker. Och också att man, viktigast av allt, korrigerar sitt hus islamiskt. Och slänger ut alla de saker som är oislamiska. Som bilder och statyer och hög musik och liknande saker. Ta ut om man försöker fylla sitt hus med islam så mycket man kan. Och därför så sa också profeten alaihissalam i andra hadither att gör inte era eller spara en del av denna bön till era hem. Alltså frivillig salah. Och gör inte era hem till begravningsplatser. Utan fyll era hem med salah. Det för in, yani, det här ljuset av iman i våra hem och skrämmer bort shayatin och lockar till sig änglar av rahma. Och han sa också en annan hadith att liknelsen av det huset där man minns Allah och det huset där man inte minns Allah är som liknelsen av den levande och den döde. Så att det är bra att fylla sina hus med Koran, med dhikr och allting gott. Taib. Och sen så nämnde Omar en aspekt om i hur vi ska korrigera våra hus. Och det är någonting som kanske skedde för de som bodde i Medina, och det var att ormar kom in i huset. Taib. Och de här ormarna kallas här för el-jinnan. Och de säger här i förklaringen som Ibn al-Athir att det är små ormar som är smala. Kanske kan liknas vid svenska snokar, eller hur? Som är väldigt yani, ofarliga och så vidare. Yani, hadithen handlar inte om yani, giftormar och sånt. Det är en annan femma. De ska man yani, döda direkt liksom. Utan de här små ormarna. Att vi ska skrämma bort dem. Annars kommer de att skrämma oss. Yani, du ska vara man och skrämma bort de här ormarna. Och det här har förklarats i en annan hadith av profeten Muhammad a.s. Där han nämnde att det finns i Medina jinner som blivit muslimer. Och att om ni ser några av dessa, och här menar han som tagit skepnaden av en orm i era hem, så ska ni varna den i 3 dagar. Och om den fortfarande inte lämnat huset så ska ni döda den, för det är en shaitan. Så att de här ormarna ska man inte låta vara i huset, utan man ber dem lämna huset i 3 dagar. Och stannar de ändå kvar så är det bevis på att det antingen inte är en jinn, det är en orm, eller att det är en jinn fast det är en shaitan som inte är muslim. För om det är en jinn som tagit skepnaden av en orm, så kommer den att lämna huset inom 3 dagar. För den här pakten finns mellan oss och dem. Men stannar de kvar, då är det en shaitan, då ska den dödas. Okej? Okay? Det här bevisar också att jinner kan ta skepnaden av vissa djur. Taib? Nej. Kapitel 210. Bab an-nafaqa fil bina. Kapitlet om att spendera när man bygger. Där berättas en hadith från Khabbab radiyallahu anhu att han sa att en man belönas för allting förutom när han bygger. En man belönas för allting förutom när han bygger. Och denna affär är sahih. Och de lärde har förklarat här med att yani, generellt så belönas ju muslimen för allting gott som han gör. Men när man bygger så finns det här ingen belöning. Och då säger de lärda att det här handlar om en person som bygger i onödan, eller han slösar på att bygga. Eller för att skryta. Igen, ett bygge som inte har något speciellt eller gott syfte. Utan syftet är slöseri och att visa upp sig. Ett sådant bygge finns det ingen belöning i. Men om en person däremot bygger en moské, så vet vi att personen belönas med att han får ett hus i paradiset. Om en person bygger ett barnhem, om en person bygger ett hem åt äldre, föräldralösa, åt änkor och liknande saker, så finns det självklart en belöning i detta. Taib. Utan vad denna sahabi då syftade på var gärna det här onödiga bygget som inte är för Allahs skull. Nästa kapitel, bab amal rajul ma'a ummali. Kapitlet att en person arbetar tillsammans med sina anställda. Och där berättas det från Nafi' ibn Asim, som berättade att han hörde Abdullah ibn Amr säga till en kusin till honom som kom ut från sin typ trädgård. Så han frågade honom, arbetar du, eller arbetar dina anställda? Och då så sa han, jag vet inte. Och då så sa han att yani, om du skulle vara en arbetsam man, så skulle du veta om de arbetade eller inte. Eller du skulle veta vad de gör. Och sen kollade han på oss, på resten av oss, yani Abdullah bin Amr. Och så sa han att om en man arbetar tillsammans med sina anställda i sitt hem eller med sina pengar, kana amilan min ummali Allah azza wa jall, så är han en person som är arbetare åt Allah azza wa jall. Och denna affär är autentisk, mashallah. Så här säger Abdullah bin Amr radiyallahu anhu, som ett råd till den här mannen, han frågar först yani, arbetar dina anställda? Han vill testa honom, har han koll, har han inte koll, vet han vad de gör? För det sägs att han hade en jättestor trädgård med yani, tusentals yani, palmträd. Så att han ville här yani, först fråga Vet han vad de gör? Och så vidare. Och skulle svaret vara nej, skulle han få det här rådet. Så han säger då att han borde veta vad hans anställda gör. Och att personen som jobbar tillsammans med sina anställda, om det handlar om att bygga eller det handlar om mäl, det vill säga pengar och så vidare, så är han som en person som arbetar åt Allah Azza wa Jal. Det vill säga att det är någonting nobelt, någonting fint och en form av dyrkan. Så här uppmuntrar Abdullah bin Amr oss och muslimerna generellt att vara delaktiga i sina företag, i sin business. Och jobba tillsammans med sina anställda. Och det finns många nyttor i detta. Det har nämnts i vissa hadither att det finns välsignelse i att arbeta tillsammans. Att vara delaktiga eller shuraka. Att vara delägare och så vidare. Det finns också här en annan nytta, och det är att ägaren av företaget eller businessen och så vidare visar att han bryr sig. Och han underlättar för de som arbetar. Han är där och hjälper till. Då kommer de känna vilken bra chef som underlättar för oss, och han hjälper till och han är delaktig. Vilken mashallah, medmänsklig person, ödmjuk person och så vidare. Än den här personen som är chefen som sitter på kontoret som du aldrig ser. Eller du ser han på personalfesten en gång om året. Eller hur? Så att, nej. Han är där. Han jobbar. Och det här, då har han ju också mera koll på sin business. Han går i affären. Han går på sin trädgård. Vad gör ni? Varför gör ni så här? Varför gör ni inte så här? Och han hjälper till. Så att han visar att han är delaktig. Och har mera koll på vad som kan förbättras och vad som inte stämmer och så vidare. Och att han också kanske motarbeta det som kan ske på en arbetsplats om arbetsledaren är frånvarande. Och det är att folk börjar söla. Man kommer sent, man går tidigt, man fuskar med arbetet, man utför det inte som man ska, man är otrevlig mot kunderna och så vidare. Vilket man inte gör om chefen är där. Är det inte så? Så att det är bra att han är där. Och är han där, mashallah, så får han den här belöningen. Han är som en arbetare till Allah subhanahu wa ta'ala. Så inshallah, om ni har business i framtiden, jobba. Sitt inte bara på kontoret. Nah. Nästa kapitel är Tatawul fil bunyan. Kapitlet om att tävla i att bygga höga byggnader. Och där nämns det en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "La taqumu sa'a hatta yatatawal an-nasu fil bunyan." Domedagen kommer inte att infalla tills det att folk tävlar i att bygga höga byggnader. Och denna hadith är sahih. Den finns i Kitab al-Bukhari. Så ett av domedagens tecken är att folk kommer att tävla i att bygga höga byggnader. Och det här har nämnts i jättemånga hadither med liknande betydelse. Och en av de kändaste haditherna är kanske hadith Jibril. Där ängeln Jibril frågar profeten Muhammad a.s. om när domedagen infaller. Och då så säger han att han inte vet, och att den som frågats inte vet mer än den som frågar. Och då så frågar Jibril om domedagens tecken. Och då så nämner profeten Muhammad alaihi salatu wassalam att från dess tecken är att de barfota, lättklädda, fattiga beduinerna kommer att börja tävla i vem som bygger de högsta byggnader. Ja. Så att det här är från domedagens tecken. Och att bygga högt, ordet tataul, att folk kommer att tävla i vem som bygger högst, kan också ha en annan betydelse som ulema nämner. Det kan också betyda att tävla i att bygga snyggast, bäst, det ståtligaste och så vidare. För att det kanske inte bara handlar om höjden. Till exempel som nu, vem ska bygga den största mal, den bästa mal till exempel. Det handlar inte om hur höga de är, det handlar om hur stora de är och så vidare. Vem ska bygga finaste hotellet, vem ska bygga finaste huset och liknande saker. Och där finner vi att vissa okunniga människor tävlar i. Vem som bygger den högsta byggnaden, den finaste byggnaden, den dyraste byggnaden, den ståtligaste och så vidare. Och det här som ulema säger tyder på att de här personerna lägger mer vikt på dunya än akhira. Att det är folk som har raffla. De är yani negligenta när det kommer till att kämpa för sitt nästa liv. För skulle de kämpa för sitt nästa liv så skulle de inte slösa bort sin tid och sina pengar på att tävla i att bygga höga byggnader. Utan endast en person som är svag i sin religion skulle göra någonting sånt. Så att det här är då från domedagens tecken. Att vissa människor kommer att tävla i detta. Och då säger ulema att det är haram att tävla i att bygga höga eller vackra byggnader. Om det är på grund av skryt. Eller om det faller in under slöseri. Eller om det är för att skada eller störa någon av grannarna och så vidare. Då är det haram. Det är inte tillåtet. Men om man däremot bygger höga byggnader med en giltig anledning så är det tillåtet. Och det kan till och med vara rekommenderat. Låt oss ta ett exempel. Ulema säger som i städer. Där det inte finns mycket plats att bygga. Men folk måste ändå ha boende. Då kan vi inte resonera med att vi ska bygga låga hus. Till flera miljoner människor. Då kommer staden att bli alldeles för stor. Eller hur? Och det kanske inte ens finns plats att bygga på. Som det till exempel nu i Stockholm till exempel. Då är det logiskt att bygga höghus. För mer folk får plats på mindre plats. Eller till exempel du äger en mark. 500 kvadratmeter. Ska du bygga ett tvåvåningshus? Eller ska du bygga... Om du har möjligheten att bygga 20-30 våningar och hyra ut lägenheterna. Självklart, ju mer ju bättre om det handlar om att hyra ut och att tjäna pengar. Eller som nu Mecca till exempel. Mecca är begränsat till vad som är mellan bergen. Den här dalen. Miljontals människor besöker Mecca. Var ska de bo någonstans? Ska vi säga att alla ska bo i låga hus? Inga höga hotell? Nej, det kommer inte funka. Alla måste bo någonstans, då är det enda logiska att bygga högt. Ta in. Så att det är tillåtet. Inget fel med detta. Om det finns ett behov i att bygga högt så bygger man högt. Mashallah. Men det är då förbjudet när det kommer till det här slöseriet och skryt som vi finner idag. Den här tävlan. Att vi ska bygga det högsta tornet. Vi ska bygga det högsta huset. Någon bygger ett hus och ska bygga ett ännu större hus och så vidare. Det här tyder på slöseri. Walla, det finns viktigare saker att lägga pengarna på. Och det här är från domedagens tecken. Subhanallah. Och en sak som är ajib är att Ibn Hajar al-Asqalani som levde för ungefär 700 år sedan och Imam al-Qurtubi nämner i sina förklaringar på dessa hadither, de säger att det här är någonting vi har sett mycket av i denna tid. Ja? Att folk tävlar i att bygga höga och vackra hus. För 700 år sedan. Då säger ulema, folk på den tiden kanske byggde 4-5 våningar. Yani, vi har sett mycket av det. 4-5 våningar. Då skulle de säga om de såg Burj Khalifa och Burj al-Fulan och yani 820 meter och hundratals våningar och alla måste. Det här är verkligen någonting som har ökat lavinartat det senaste seklet. Finner vi det här. Att dessa byggnader verkligen har alla har underlättat också för folk att kunna bygga höga byggnader. Till skillnad från innan. Man kunde inte bära upp sten hundratals meter och så vidare. Så att subhanallah, det här är verkligen ett tecken på att profeten Muhammad alaihi wasallam är en sann profet. Hur kunde han berätta detta för 1400 år sedan? Och det händer idag framför oss. Och speciellt bland dem han också nämnde i hadithen, de fattiga barfota beduinerna. Yani de var fattiga betyder att den här hadithen som Ibn Rajab nämner, att deras tillstånd kommer snabbt att förändras. Från fattigdom till rikedom. Var det inte det som hände när araberna fick olja? Från att ha ingenting, sina kameler och sina dadlar typ, och vara urfattiga, så blev de bland världens rikaste människor. Och vad gjorde de med pengarna? Vissa av dem, inte alla. Mashallah, vem bygger högsta huset och finaste huset och så vidare. Precis som profeten Muhammed berättade om, alaihi salatu wassalam. Och det som ulema också säger här, att muslimen borde istället lägga vikt på att bygga sina hus i nästa liv. Istället för att slösa bort, livet är kort. Vi är inte här för att stanna, vi är här på en förbiresa. Vi är förbiresande i det här livet och inte här för att stanna. Så vi ska inte slösa bort vår tid med att bygga dessa höga hus och vackra hus. Vi kommer alla att dö. Och istället, mashallah, du kan lägga fokus på att försöka komma in i paradiset. Och bygga dina hus i paradiset som är så mycket bättre än alla hus i detta liv. Och paradisets hus kräver inte heller att du spenderar massa pengar. Det kräver inte arbetare, det kräver inte speciellt mycket tid. Om du ber till exempel 12 raka'a sunna varje dag, får du ett hus i Jannah. För varenda dag. Om du läser surat al-Ikhlas 10 gånger, du får ett hus, ett slott i paradiset. Inte ett hus, ett slott i Jannah. Om du läser surat al-Ikhlas 10 gånger. Som profeten Muhammad al-Islam berättade. Subhanallah. Så kolla hur lätt det är att bygga sina bostäder i Jannah. Och hur svårt det är att bygga sina bostäder i dunya. Allah al-Musta'an. Sen så berättar författaren från Al-Hassan Al-Basri radiyallahu anhu. Där han sa att han gick in i profetens hus alayhi salam, genom hans frus hus. Och det här var under khilafat Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. För som vi känner till så var Al-Hassan från Tabi'in. Han var student till Sahaba och levde inte samtidigt som profeten Muhammad alayhi salatu salam. Men han fick ändå den här möjligheten att vara i Medina och att gå in i profetens hus alaihissalam som stod kvar. Och då så sa han att jag kunde röra taket med handen. Jag kunde röra taket med handen. Det vill säga att profetens hus alaihissalam var inte speciellt höga. Så också ta nästa hadith så kommer ni inshallah förstå poängen här. Det berättas också här i nästa hadith från Dawud ibn Qais. Som sa att jag såg profetens hujurat. Hans hus alayhi salatu wassalam. Och som ni känner till, de kallas för Al-Hujurat, som alla nämner i Koranen, i surat Al-Hujurat. De här profetens hus alayhi salam, som är mer är som rum, som låg vägg i vägg till hans moské. Och i varje rum bodde det en fru. Så han sa, jag såg Al-Hujurat och de var gjorda av palmblad. Jarid al-Nahl, palmblad. Och utanför palmbladen så var det som bomull eller ull, tygliknande saker. Som någon slags, vad heter det? Det man fyller väggarna med.
Ja?
Isolering. Ja. Och så sa han, jag tror att huset var från ena dörren till den andra dörren. Alltså dörren som går ut till Elfina, den här uteplatsen. Var 7 stycken dira. Det var bredden på huset. 7 stycken dira. En dira är från armbågen till fingertopparna, ungefär 40 cm. Vi kommer tillbaka till förklaringen sen. Och han sa sen att rummets längd var ungefär 10 stycken dira. Och jag tror att taket var mellan 8-7 dira. Eller någonting liknande. Och jag ställde mig vid Aishas dörr och den var vänd mot El-Maghrib, mot väst. Här mashallah finner vi en beskrivning på profetens hus alayhi salatu wassalam. Och han var den bästa människan som gått på jorden. Den mest älskade människan till Allah subhanahu wa ta'ala. Hur levde han? Levde han i slott? Levde han i lyx? I överflöd? Brydde han sig mycket om dunya? Eller han levde för dagen och kämpade för nästa liv? Wallahi, det var så han levde. Han kämpade för nästa liv och brydde sig inte om dunya. Kolla här på huset. Väggarna var av palmblad. Och då säger de här, Jarid al-Nahl är när man, ni vet palmbladen på daddelpalmarna. Om ni tar bort bladen så finns det som en stor skälk i mitten som är väldigt, väldigt kraftig. De här gör man som pinnar eller rep och så vidare av. Eller man flätar ihop dem med varandra. Och de täcker ju inte riktigt 100%, så man fyller med ull och liknande saker. Okay? Och ibland kanske också med lera och sånt. Taib. Det här var profetens väggar, alaihissalam. Det var hans väggar på huset. Och sen bredden på huset var, vad sa han här? Sitt av sabr adror. 6 eller 7 stycken dira. Och det är ungefär 40 cm gånger 6 eller 7. Det blir en max 4 meter. Ungefär. Det var bredden på profetens rum, alaihissalam, där han bodde. Och längden var då gärna 4 meter, någonting sånt. Och taket var också gärna typ 2,5-3 meter. Man kunde röra taket med handen. Alaihissalam. Så här levde Allahs bästa skapelse. Så här simpelt. Till och med som han sa i hadithen, som Aisha sa, att när profeten Muhammad alaihissalam bad nattbönen och jag låg och sov och han skulle göra sujud, så fick han putta bort mina fötter. För att det var så trångt i huset. Subhanallah. Så här, vad är det han säger här, författaren? kapitlet om att börja bygga höga byggnader. Och så nämner han profetens hus, alaihi salatu wassalam. Yani, det här är inte någonting vi ska syssla med, utan vi ska leva simpelt och enkelt, och vi ska vara som förbiresande människor och inte göra detta liv till det viktigaste i, som finns. Ja. Nästa kapitel, Bab Men Bana, kapitlet om att bygga. Och där nämns det från Sawa ibn Khalid, eller från dem al-Daif, nästa hadith. Det berättas här från Qais ibn Abi Hazim, som sa att vi gick in till Khabbab radiyallahu anhu, och vi besökte honom yani när han var sjuk, och han hade gjort el-kay. Han hade botat sig med el-kay, vilket är att man bränner sig på vissa platser på kroppen 7 gånger. Och så säger Khabbab: våra vänner som levde före oss och gick bort, lam yanqusuhum ad-dunya, yani dunya skadade inte deras belöning. Men vi fick så mycket av dunya att vi inte ens vet vad vi ska lägga den. Så vi lade på att bygga, yani turab. Vi lade på mark och på att bygga. Och om profeten alaihissalam inte hade förbjudit oss från att be om döden, så hade jag bett om döden. Och så sa han, det berättas här, att muslimer belönas för allting han spenderar på, förutom det han spenderar på jord, genom på att bygga. Mashallah, den här hadithen är också fylld med fawaid, med lärdomar. Vi finner här till exempel att salaf brukade besöka varandra när de var sjuka, vilket är någonting som vi alla måste bli bättre på. Du hör om en broder eller en syster hör om en syster som är sjuk, då går man för att besöka dem. Och det är ju, som vi känner till, en rättighet som muslimen har hos sin broder, att besöka en sjuk muslim. Vad får man för belöning om man går för att besöka en broder? 70 000 änglar ber för dig. Namn. Under hela dagen om du går på förmiddagen, och under hela kvällen om du går på natten. Subhanallah. Så att mashallah, det finns jättestor belöning i att gå att besöka sjuka muslimer. Och när de då kom till Khabbab radiyallahu anhu, så var han sjuk. Och det sägs i vissa hadither att han hade ont i magen eller smärtor i magen. Och då hade han använt som medicin det som kallas för el-kay. Och det är att man bränner eller värmer ett järn eller metallobjekt. Och sen så lägger man den här metallen på vissa ställen eller punkter på kroppen. Det kan vara under foten och så vidare. Inne punkter som gör att smärtan kanske släpper, eller febern sjunker och liknande saker. Och det funkar. Men det är också en kunskap som är ganska svår, och det är inte alla som kanske vet hur man ska göra och så vidare. Vart man ska bränna och så vidare. Och el-kay är då tillåten medicin, som profeten Muhammed sa alaihissalam, att medicin finns i 3 saker. I att suga ut gammalt blod, yani hijama, och i att dricka honung, och i el-kay. Och han sa: jag ogillar el-kay. Och i en annan hadith: jag förbjuder el-kay. Yani, profeten alaihissalam ville att vi skulle försöka med andra mediciner först. Men kay är som den sista medicinen. Om det inte funkar så är det tillåtet. För han ogillade att vi skulle bränna oss själva och skada oss själva. Finns det någon annan utväg är det bättre. Men det är tillåtet som sista utväg. Det är inte haram. Taib. För att då skulle sahaba inte ha gjort det. Och han nämnde att det är en medicin. Taib. Och det har ju också nämnts att i de 70 000 som går in i paradiset utan hisab, så är från deras egenskaper att de inte gör el-kay. Så det är bättre om man kan låta bli, att man låter bli. Men är man i behov så är det självklart tillåtet att göra det. Och då så nämnde Khabbab radiyallahu anhu, han påminner om de sahaba som hade gått bort. Att de som hade dött och lämnat hade inte förlorat någonting på grund av dunya. Yani, de var inte upptagna med dunya så som vi är idag. För att dessa sahaba dog kanske innan alla erövringar, innan pengar kom och rikedomar kom och folk blev upptagna med dessa saker. Och sahaba aslan blev inte ens speciellt upptagna med dessa saker, till skillnad från vad folk är idag. Men sahaba såg det som att de var upptagna med dunya, fast Allahu alam, de la inte alls någon speciell stor vikt på dunya. Och som hadith Musab radiallahu anhu, där de nämner att det fanns de av oss som utvandrade och fick dunya, och de som utvandrade och inte fick dunya, de dog innan. Och från dem var Musab ibn Umair, som när han blev martyr i Uhud, så hade han bara ett klädesplagg, som en tygklädesplagg, som var så kort att om man täckte överdelen av liket, så såg man den lägre delen av liket. Det räckte inte ens till att täcka hans kropp. Och täckte man underdelen, så blottades överdelen. Så de fick täcka överdelen och resten av kroppen med en växtbuske som fanns där. Subhanallah. Men, yani, vad ville han säga? Att de har sin fulla belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och att vi typ upptagna med dunya, vi har fått dunya och kanske vår belöning har kommit tidigt och så vidare. Och sen så sa han att vi så pass, så mycket har vi fått att vi inte ens vet vad vi ska göra med det. Förutom att vi bygger med det. Yani, köper mark och bygger. Allah musta'an. Och så sa han att om profeten alaihi salam inte hade förbjudit oss från att be om döden, så hade jag bett om döden. Att önska sig döden, så hade jag önskat mig döden. Yani, så mycket längtade de efter al-akhira och brydde sig inte om dunya och dess rikedomar. De ville till paradiset och ogillade yani det här världsliga livet. Och profeten alaihi salam, han har ju sagt att någon av er ska inte önska döden på grund av en motgång som drabbar honom. Men om han känner att han måste, så ska han säga Allahumma ahyini ma kana til hayata khayrun li. Och Allah, låt mig leva så länge livet är bättre för mig. Och ta mitt liv om döden är bättre för mig. Bukhari muslim. En generellt en muslim ska inte önska efter döden. Men känner man att den här prövningen är för stor, de här motgångarna är för stora, så istället för att säga ja Allah, ta mitt liv, så säger då Allah, låt mig leva så länge livet är bättre för mig. Och ta mitt liv om döden är bättre för mig. För att, som det nämndes i en annan hadith, en person vet inte om livet är bättre eller sämre. Om personen är bra, så kommer han bara öka i gott i livet, med ännu mera goda gärningar. Om personen är dålig, så är livet en chans för honom att ändra sig och att bli en bättre människa. Så att man gör den här duan och då överlåter det till Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sen så berättar författaren från Abdullah ibn Amr, som sa att profeten alaihi salatu wasalam gick förbi mig medans jag fixade till min mur eller vägg till hans trädgård. Och då så säger profeten alaihi salam, vad är det här för någonting? Och då så säger han, jag fixar till muren, ja Rasulullah. Och då så säger profeten alaihissalatu wassalam, el amru asra'u min valik. Yani, finns inte tid för sånt. Eller, livet är kortare än så. Naam. Och vad är det här profeten alaihissalam vill säga till Abdullah? Han vill inte säga att det är haram att bygga. Det är halal att bygga. Profeten själv bodde i ett hus alaihissalatu wassalam. Men det han vill säga, att han vill påminna honom om akhira. Att yani, den här muren kanske håller på att falla, men du kanske dör innan den fallit. Du kanske bygger muren, du kanske dör innan du har byggt den färdigt. Och så vidare. Yani, livet är kort. Fokusera inte bara på detta. Glöm inte bort ditt riktiga mål. Glöm inte bort nästa liv. Livet är kort. Hur mycket vi än bygger, hur fina hus, hur fina bilar vi än har, livet är kort. Vi kommer alla att dö och lämna allt det här bakom oss. Det är en påminnelse som många av oss skulle behöva höra varenda dag. Är det inte så? Alla, livet är kort. Döden är runt hörnet. Vad har du förberett för nästa liv? Glöm inte bort ditt nästa liv och så vidare. Allah musta'an. Nästa kapitel, Bab al-Maskan al-Wasi'. Kapitlet om att bo i ett rymligt boende. Och där berättas hadith Nafi' ibn Abdul Harith från profeten a.s. att han sa, från människans lycka är ett rymligt boende, en god granne och ett gott transportmedel. Och denna hadith är sahih. Och vissa hadither la till, och en rättfärdig fru. Och fyra saker är från olycka, och då nämnde han motsatsen. Och den hadithen har vi nämnt tidigare. Så här nämner profeten alaihissalam att dessa saker är från lycka i detta liv. Yani, det gör människan glad. Men det betyder inte att lycka finns, yani, är begränsad till de här fyra sakerna. Och att om man har de här fyra sakerna så är man garanterat lycklig. Nej. Utan det här är någonting i vår omgivning, socialt, som kan få oss att må bättre. En person som bor trångt, en etta eller tvåa tillsammans med värsta stora familjen, 10 barn och jag vet inte vad, han kommer inte kunna slappna av. Eller hur? Hela tiden skrik och alla kan inte gå på toaletten, den är upptagen 24-7, det är oljud 24-7, barnen kan inte göra läxor, du kan inte sova, inget privatliv och så vidare. Det är inte bekvämt, eller hur? Men om du alla däremot har egna rum, du har privat och det är rymligt, alhamdulillah, du kan slappna av. Det är en ni'ma. Och sen nämndes en god granne. Det är också någonting gott i detta liv. En granne som hjälper dig, som stöttar dig, som inte stör dig och så vidare. Och ett riddjur eller transportmedel som är brukligt, som är lätt att använda, är också någonting gott. Idag, bilar till exempel. Att ha en fungerande bil, det är en ni'ma. Bensinsnål, du behöver inte gå till mekaniker hela tiden. Den är inte dyr i drift. Alhamdulillah, den funkar bra. Den är säker och så vidare. Till skillnad från en person som har en skrotbil som kostar skjortan och hela tiden går han till mekaniker och så vidare. Det är en plåga, eller hur? Som förr i tiden att ha en häst eller kamel som är, yani, lätt att sköta. Alhamdulillah, ni'ma. Till skillnad från att ha en häst som är slö och gammal och sjuk och så vidare. Alhamdulillah. Och sen en rättfärdig fru. Det är också från de goda sakerna i detta liv. Och samma sak för kvinnan, en rättfärdig man. En rättfärdig partner som hjälper en att komma till paradiset. Det är från de största gåvor i detta liv. Ja. Men som vi sa, en person kan ha alla dessa saker. Men ändå inte vara lycklig. För att lyckan i slutändan går tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att vara en praktiserande muslim. Men de här sakerna underlättar och är ett plus. Taib, det är ett plus och gör att människan gärna mår bättre. Ja. Nästa kapitel 216, bab Naqsh al-Bunyan. Kapitlet om att försköna fasaden eller utsidan på husen. Taib. Och den nämner profeten, eller nämner Abu Huraira radiyallahu anhu från profeten alaihissalatu wassalam, att han sa att domedagen kommer inte att infalla tills det att folk bygger hus som liknar, eller vars, yani, dekoration liknar, vad kan man säga, mönstren på kläder. Det är en förklaring på hadithen, att de liknar el marahil. Och då så sa en av de som berättar haditherna, yani al-thiyab al-mukhattata, yani kläder med mönster och brodyr och så vidare. Yani, vad är det här profeten säger alaihissalatu wassalam, att från domedagens tecken är att folk kommer att bygga hus som de förskönar på utsidan med olika former av dekoration och mönster och liknande saker. Och det här är också någonting vi kan se idag, och det kanske kommer att öka ännu mer, Allahu a'lam. Men att folk lägger vikt på det här. Och det här är också någonting som faller in i vad? Slöseri på pengar. Och slöseri på tid. Och det kanske faller in i skryt också. Det finns ingen som helst nytta i att ha massa mönster och dekoration på utsidan av huset. Taib. Ja. Sen så nämner författaren en hadith från Al-Mughira. Som nämner att Muawiyah skrev till Mughira. Yani Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu. Muawiyah skrev till honom att skriv till mig någonting du har hört från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Så Al-Mughira svarade att profeten alaihi wasallam brukade säga efter bönen La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shayin qadir. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Och han skrev också till honom att profeten alaihissalam brukade förbjuda från qil wa qal, skvaller, för mycket frågor, slöseri på pengar, olydnad mot ens mödrar, att begrava ens döttrar och att neka och samtidigt vilja ha. Ja, den här hadithen, mashallah, innehåller också jättemånga lärdomar. Den första lärdomen är att vi finner här att sahaba radiyallahu anhum var väldigt måna om att ständigt lära sig mera. Muawiyah radiyallahu anhu var från de mest kunniga av sahaba. En av de som skrev ner Koranen till profeten Muhammad alaihissalam. Han var otroligt kunnig. Men det hindrade inte honom från att vilja lära sig mer. Så pass att han skrev brev. Snälla, skicka till mig någonting som profeten Muhammad har sagt till dig alaihissalam, som jag kan ta nytta av. Och så ska människan vara. Så ska vi vara. Vi ska aldrig få nog av kunskap. Vi ska alltid känna den här hungern för att vilja lära oss mera. Och inte säga att khalas, jag kan islam. Jag kan allt om islam. Jag behöver inte läsa. Jag behöver inte lära mig. Eller jag kan grunderna. Det räcker. Nej. Utan man ska alltid vara hungrig efter den här kunskapen. Och därför finns det en hadith som vissa av ulema håller att vara hasan. Att det finns två sorters människor som aldrig blir mätta. Talib al-ilm och talib al-dunya. Och kan man kalla. Den som söker kunskap i islam och den som söker dunya. En i rikedomar, makt och status och sånt. Vem av dessa två är du, broder? Ja? Inshallah, må Allah göra oss från den första kategorin. Som hungrar efter islamisk kunskap. Alltid vill jag lära sig en ny aya, en ny tafsir, en ny hadith, läsa en ny bok, köpa en ny bok och så vidare. Känner den här suttman av den islamiska kunskapen. Taib. Så han skrev här och bad om att få råd. Och då så svarade Morira med att nämna den här dhikr som profeten alaihissalam brukade säga efter den obligatoriska bönen. Som vi alla inshallah känner till. Att man säger la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. Allahumma la mani'a lima atayta, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Och han skrev också till honom några viktiga råd som profeten sa alaihissalam till sahaba. Och det var att profeten alaihissalam förbjöd från qil wa qal. Och det här nämnde vi förra lektionen. Vad betyder qil wa qal? Skvalle. Han sa, hon sa. Wa kathratu su'al. Vad betyder det? Onödiga frågor. Formulera. En onödiga frågor som man inte är i behov av. Extrema frågor, wiswas frågor. Taib. Vi sa också att det kan betyda någonting annat. Kathratu su'al.
Man frågar för att det du förklarar. Fråga för mycket.
En till sak. Allt det stämmer.
Fråga saker som inte berör.
Fråga det som inte berör dig. Fråga frågor för att sätta personen på plats eller visa att man själv är kunnig. Men det var en till. Att tigga. Att tigga. Taib. Också någonting som är ogillat. Om det inte är nöd så ska man inte fråga folk om saker och ting. Man är oberoende och försöker klara sig själv. Wa idaa'atul mal. Vad betyder det? Att slösa pengar. Vad var definitionen av att slösa?
Försumma.
Att försumma. Att man spenderar pengar så att man sen försummar de man är skyldig att försörja. Ahsant. Men vi sa att slöseri kan vara någonting annat. Att köpa haram. Varenda krona man lägger på haram klassas som slöseri. Och att spendera pengar på någonting man egentligen inte har råd med. Vilket sen leder till att man försummar sina skyldigheter. Och så sa han, vad kan igen här, anuqoqil ummahat. Och profeten al-Islam brukade förbjuda från att vara olydig mot ens mödrar. Mot ens mor. Vi vet ju att i islam ska man inte vara olydig mot varken far eller mor. Varför särskilde han här att vara olydig mot ens mor?
För att hon är den som har mest
rättigheter. Hon har gjort mest för dig. Någonting annat? Vi nämnde det i början på boken. Ja, att modern oftast är känsligare. Ett barn som är olydig, det är haram. Men om han säger någonting taskigt till pappan. Pappan kanske bara säger stick, gå härifrån. Medans mamman tar jätteilla upp och börjar gråta. Och blir jätteledsen. Och vi nämnde också en annan sak, och det är att modern är oftast hemma och tar hand om hemmet. Och fadern är ute. Så att barnet är olydig framför folk, utomhus, offentligt, är väldigt ovanligt. Men tyvärr har det också blivit vanligare nu. Men att man är olydig bakom stängda dörrar när ingen ser är vanligare. Taib är också en orsak. Ja. Men generellt, man ska inte vara olydig mot varken far eller mor, men speciellt mamman har en väldigt hög position i islam. Och en annan sak som profeten alaihissalam också förbjöd från var wa'dil banat, att begrava sina döttrar levande. Och det här var en tradition som folket i jahiliya före islam hade. De skämdes över flickor och ville alla ha pojkar. Och om de fick en flicka så gick de iväg i skam och begravde henne levande. وَإِذَلْ مَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّذَنْ بِنْ قُتِلَتْ. Någonting som islam kom och raderade. Finns inte. Att flickor är sämre och pojkar är värt mer och så vidare. Utan yani, alla barn är uppskattade. Walhamdulillah. Och vi tycker inte illa om flickor eller illa om pojkar. Och till och med så säger profeten Muhammad alaihissalam om personen som har tålamod och uppfostrar två döttrar att han kommer få paradiset. Så alhamdulillah, det finns belöning och det är någonting väldigt nobelt. Och en annan sak som han också förbjöd, det var men'in wahat. Men'in wahat betyder här att man, men betyder här att man förbjuder, nekar. Men man nekar och förbjuder, eller man nekar att ge de saker man är skyldig att ge. Man är skyldig att ge någon någonting, men man nekar. Man är skyldig att försörja, man är skyldig att ge zakat. Man vill inte. Pengarna, mina pengar. Wahat, ge mig. Man vill ha. Men in wahat. Yani, man vill ha men man vill inte ge. Och det här är en väldigt ful egenskap. Och tyvärr många människor är på det här sättet. När det kommer till att ge och ta. Att man vill ha men man vill inte ge. Och tyvärr när det kommer till relationen mellan mannen och kvinnan också. Att ena parten vill ha men man vill inte ge. Man vill ha sina fulla rättigheter. 100% du ska vara, mashallah, en lydig fru och du ska ge mig mina rättigheter. Men han vill själv inte ge sina skyldigheter. Eller tvärtom. Och det är fel. Utan man ska vara rättvis. Man ska ge sina, göra sina skyldigheter. Och självklart också försöka då få sina rättigheter. Na. En sista hadith nämner författaren innan vi avrundar detta kapitel. En väldigt, väldigt vacker hadith och en viktig hadith som berättas från Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: ingen av er kommer att skonas eller klara sig undan på grund av sina gärningar. Gärna från straffet. Ingen av er kommer att klara sig och skonas på grund av sina gärningar. Och då så sa de: inte ens du, ja Rasulullah. Och då så sa han: inte ens jag om Allah inte omsluter mig med sin rahma. Fasaddidu wa qaribu. Fasaddidu, ja ni gör det som är korrekt. Gå medelvägen. Wa qaribu, ja ni kan inte, så försök att gå så nära som möjligt. Fasaddidu wa qaribu. Och sök hjälp på förmiddagen och eftermiddagen och en del av natten i eran färd. Walqasta alqast tablugu. Yani var moderata eller ta medelvägen så kommer ni att nå ert mål. Nah. Den här hadithen mashallah är väldigt vacker och lär oss många viktiga saker. Den lär oss först och främst att ingen av oss kan gå in i paradiset och räddas från helvetet baserat på sina goda gärningar. Hur mycket gott du än gör i detta liv. Wallahi, om du dyrkar Allah från den dagen du kommer ut från din mamma tills den dagen du dör. Så kan du ändå inte komma inför Allah och säga att du förtjänar paradiset. Eller att Allah är skyldig dig paradiset. Och han är skyldig dig att rädda dig från elden. Nej wallahi. Ingen människa förtjänar den enorma belöningen som finns i paradiset. Utan ingen människa kommer att gå in i Jannah och räddas från helvetet om det inte är så att personen får Allahs rahma. Ingen går in i Jannah förutom Allahs rahma. Inte ens Allahs profet. Subhanallah. Så en person ska inte tänka att jag har gjort så mycket gott, Allah är skyldig mig paradiset, jag är garanterad paradiset. Nej wallahi. Utan man ska alltid kämpa för att få Allahs barmhärtighet, Allahs förlåtelse, Allahs kärlek. Och det får man också genom att göra goda gärningar. Men tro inte att yani Allah är skyldig dig någonting. Nej wallahi. Utan det är en nåd från Allah. Och det går inte att en person tror att hon förtjänar det som finns i paradiset. Baserat på det här lilla vi har gjort i det här livet. Den enorma belöningen. Om den minsta personen i paradiset får som 50 stycken kungariken i det här livet. 50 stycken kungariken, han får önska sig vad han vill i all evighet. Taib. Och så mycket gott och otroliga saker. För att han, den minsta personen i paradiset. Yani subhanallah, hur kan en person säga att han förtjänar detta, Allah är skyldig honom detta? Nej wallahi. Jag brukar säga som ett exempel att jag säger till mig, kan du hjälpa mig att bära in den här påsen i bilen? Taib. Och jag ger dig 10 miljoner kronor för att du bar påsen 2 meter som lön. Kan du säga att du förtjänar den här lönen? Nej. Kan du säga att jag är orättvis om jag inte ger dig 10 miljoner kronor? Nej. Utan det är en fadl, en nåd och en gåva för mig, generositet, eller hur? Så att walillahil mathalul a'la, hos Allah är en ännu större liknelse, att gå till likna Allah vid skapelsen, men att det enorma som finns i Jannah är inte någonting vi har gjort oss förtjänta av, utan det är Allahs rahma. Och sen som Salaf sa, så är det våra gärningar som avgör vart Allah stoppar oss i Jannah. Så att ingen går in i paradiset baserat på sina gärningar, utan det är endast med Allahs nåd. Och då så säger profeten alaihissalam, fasaddidu wa qaribu. Så fasaddidu, yani gör det som är korrekt och gå medelvägen. Man ska alltid försöka att göra det som är rätt. Och det som är rätt i islam, det är medelvägen. Taib. Kan ni inte göra det som är rätt, faqaribu, yani försök att komma så nära sanningen som möjligt. Så som profeten sa alaihissalam, idha amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Om jag har beordrat er med någonting, gör det så gott ni kan. Ibland kan man inte. Man har inte möjligheten, man har inte orken, man har inte det som krävs. Men man gör så gott man kan. Allah kräver inte mer av oss än vad vi kan. Taib. Gör det som är rätt. Kan du inte försöka åtminstone att komma så nära det som är rätt som möjligt? Ge inte upp och säg khalas, skiter i allting. Nej, gör det du kan. Och så säger profeten alaihissalam en väldigt viktig sak. Och det är att vi ska söka styrka och hjälp i den här vilan på morgonen, vid kvällningen och en del av natten. Och det är som att han här tilltalar en person som är på resande fot. Och en person som är på resande fot, speciellt i den arabiska halvön, han måste kunna vila för att klara av sin resa. Och vad gör han för någonting? Han vilar de här vissa tider på morgonen, på eftermiddagen och en del av natten. För att sen finna styrka till sin resa. Till skillnad från den här personen som ger sig ut på sin kamel eller sin häst med full fart mot sitt mål utan att vila. Ett dygn, två dygn, tre dygn. Yani, det kommer inte funka. Kamelen kommer krascha mitt ute i öknen. Kommer bara falla ihop. Du kommer inte nå ditt mål och du kanske till och med kommer att dö. Och samma sak är det med våran islam. Vi är resande i det här livet. Vi har ett mål som vi måste nå. Och man kan inte nå det här målet med att köra i full fart hela vägen. Utan man måste också vila. Vila vissa tider av dygnet för att samla styrk och kraft för att kunna dyrka Allah starkare. Eller hur? Att kunna slappna av, brodern han var och träna, någon var han var och käka, någon han var på promenad, någon lekte med sina barn och så vidare. Man slappnar av, man vilar och så vidare. Och sen fasta, be, gör goda gärningar. Men man måste också finna den här kraften. För om man bara 100% utan att vila, det kommer inte funka. Utan man kommer krascha. Och därför sa han, wal qast al qast tablugu. Gå medelvägen, gå medelvägen. Var moderata. ta den här medelvägen så kommer ni att nå ert mål. Och därför islam är en religion som är lätt. Som profeten Muhammed sa alaihissalam, dinu yusr, islam är lätt. Och ingen är extrem eller hård förutom att det kommer att krossa honom. Så islam är den här medelvägen, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Vi är inte extrema och vi tar inte för lätt på saker och ting, utan vi går medelvägen. Det finns ingenting svårt i islam, utan allting är lätt och allting är en i lagom i enlighet med vad vi klarar av. Så ta den här medelvägen, överdriv inte och ta inte heller för lätt på religionen. Då kommer ni att nå ert mål. Tablugu, yani tablugu al-jannah. Ni kommer att nå paradiset. Och här ska inte heller någon missuppfatta religion, den här hadithen, och tänka mig att jag ska inte gå upp till fajr, det är svårt, jag ska ta den lätta vägen, jag ska sova. Nej, utan att gå upp till fajr är lätt, om du går och sover i tid, ingenting är svårt. Gå upp och be, så kan du gå och sova igen om du nu är ledig, eller hur? Och så vidare. Yani, Allah har inte gjort någonting svårt för oss i islam. Alhamdulillah, hela islam är lätt. Att be 5 gånger är inte svårt, att fasta ramadan är inte svårt, och så vidare. Och skulle det finnas svårighet i det som redan är lätt, som att en person är sjuk i ramadan, han behöver inte fasta. En person är resande, han behöver inte fasta. En person är sjuk och kan inte stå och be, han kan sitta och be. Han kan inte sitta och be, han kan ligga och be. Så Allah har underlättat det som redan är lätt. Så alhamdulillah att Allah har gett oss denna vackra religion. Må Allah azza wa jal underlätta för oss vägen till paradiset. Må Allah azza wa jal ge oss hans rahma, så att vi bi'idhnillahi räddas från helvetet och går in i hans paradis. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين